Bakgrunden till brevet till Titus har jag sagt några gånger, och det är att Paulus och Titus har varit på missionsresor utöver Medelhavet, och bland annat då på Kreta. Och där har de haft någon form av verksamhet som vi inte vet så mycket om, men de har väl rest runt, hållit möten, planterat församlingar, vad det verkar. Men så måste Paulus åka till något annat ställe. Så han vill ändå lämna kvar Titus som sin betrodde medarbetare och ge han uppdraget att se till så att församlingen kommer i ordning, får en struktur och får ett ledarskap och får undervisning på rätt sätt. Det blir Titus uppdrag, och som hjälp då till detta uppdrag så skickar också Paulus ett brev till Titus som dels då bekräftar att Titus har Paulus förtroende, så att församlingen får se det, men också så att han ger instruktioner till både Titus och församlingen hur de ska hantera det här nya som växer fram, den här församlingen som på Kreta. Det är bakgrunden till Titusbrevet. Och idag så ska jag predika utifrån kapitel 2, och det innehåller några otroligt intressanta instruktioner till olika delar i församlingen. Äldre män, äldre kvinnor, yngre män, yngre kvinnor, slavar. Och för att förstå liksom det här så vill jag lägga en bakgrund. Vi måste förstå att det kristna budskapet, det är så starkt och nästan samhällsomstörtande att Paulus måste dämpa det lite. Det kristna budskapet, att vi alla nu är bröder och systrar i Kristus, det är helt revolutionerande i det romerska samhället. Medelhavet för 2000 år sedan, när folk ägde slavar, när kvinnorna var, när männen var dominerade över kvinnorna och kunde göra vad de ville i princip. Att då komma och säga att nu har Jesus frälst oss och gjort oss till bröder och systrar, det riskerar att fullständigt störta samhällsordningen. Vårt budskap, det kristna budskapet, är oerhört starkt. Och jag ser framför mig hur Paulus är rädd för att det här budskapet är för starkt, för att det riskerar helt enkelt att starta någon form av revolution. Därför skriver han ibland Korintsebrevet. Han skriver så här: var och en ska bli kvar i den ställning han hade när han blev kallad. Blir du kallad som slav, så sörj inte över det. Även om du kan bli fri, så förbli hellre slav. Det är alltså ett tema som återkommer i Paulus undervisning. Utnyttja inte din kristna frihet ifall det riskerar att skapa något negativt omkring dig, liksom. Ungefär så. Förstår ni vad jag menar? Och i det här brevet till Titus, då har han, då ungefär ger han liknande instruktioner. Att han syftet är att så att Guds ord inte smädas. Vi behöver skapa någon form av ordning. Alltså, vi har fått en oerhörd frihet. Vi är fria liksom. Vi är inte längre någon slav. Men om alla slavar skulle helt plötsligt kräva sin frihet nu, liksom, det skulle ju skapa en revolution på hela Kreta. Alla slavar som inte var kristna, de skulle också vilja bli fria. Förstår ni vad jag menar? Det skulle starta en snöbollseffekt som inte går att hejda, liksom. Så starkt är det kristna budskapet. Därför säger Paulus, stanna kvar i där du befann dig när du blev frälst. Du är fri. Men utnyttja liksom inte den friheten om det leder till att andra människor inte då får höra evangeliet. Jag kommer tillbaka till det sen. Men det måste vi ha med som bakgrund när man förstår dem, om man ska förstå de här instruktionerna han ger. Och det är alltid en riskfylld balansgång mellan det här, liksom. Att å ena sidan erbjuda den här fantastiska friheten som vi har fått i Kristus, Men att å andra sidan, tänk om det leder till att vi blir utkastade från hela samhället och inte har någon möjlighet att sprida Guds ord. Det är en balansgång. Är ni med hur jag menar? Och hur ska man då förhålla sig? Kanske är det då bättre att avstå från vissa av sina friheter i kärlek till sina medmänniskor så att de kan få höra om Jesus. Och sen indirekt får de ta del av den här friheten också. Det är så jag menar. En annan liten introduktion som jag vill ge också, det är att alltid när man läser Paulus brev så får vi bara, det som att lyssna på ett telefonsamtal och du hör bara ena personen i linjen. Du hör bara den ena rösten. Du vet inte vad den andra säger. Så Paulus skriver till dem på Kreta och de hade en viss situation, vissa specifika bekymmer och problem som han riktar sig till. Och vi vet inte vad det var, men vi kan lista ut. Till exempel när Paulus skriver, det här nämnde jag förra predikan också, när Paulus skriver att församlingsledaren får inte missbruka vin, då kan vi lista ut att det kan ha varit så att några i församlingen missbrukade vin och att han måste rikta sig mot det problemet. Så det är viktigt att försöka förstå vad är principen bakom Paulus instruktioner så att vi kan förstå hur det riktar sig till oss. Vi kanske inte missbrukar vin, men vi kanske missbrukar någonting annat som leder till fördärv eller så. Och då ska vi ta till oss den instruktionen, missbruka inte det. Och så måste man alltid läsa Paulus brev. Han riktar sig till ett specifikt problem. Är ni redo att gå in i kapitel 2? Då läser vi tillsammans från vers 1. Men du ska tala i överensstämmelse med den sunda läran. Äldre män ska uppträda nyktert, värdigt och behärskat och vara sunda i tro, kärlek och tålamod. Äldre kvinnor ska på samma sätt uppträda som det anstår de heliga. De ska inte sprida skvaller eller missbruka vin. De ska vara lärare i det som är gott så att de förmanar de unga kvinnorna att älska man och barn, att leva anständigt och rent, att vara husliga och goda och underordna sig sina män så att Guds ord inte smädas. Okej, första punkten. Det är viktigt att förstå att Paulus skriver mycket om den sunda läran. Att Titus måste undervisa sunt och bibliskt. Det är jätteviktigt för Titus. Det måste han göra. Det ingår i uppdraget att förkunna evangeliet. Inte hitta på en massa nya saker. Inte komma med en massa uppenbarelser som han påstår sig ha fått som inte stämmer överens med Bibeln. Titus måste hålla sig till Bibeln och till evangeliet, den sunda läran. Men här i kapitel 2 så beskriver också Paulus det sunda kristna livet. Det finns ett liv som också ska vara sunt liksom. Och de här två måste gå hand i hand. Därför att om Titus undervisar bra och bibliskt, men sen resten av dagarna lever osunt och lever i dryckenskap eller vad som helst liksom, då lever han inte rätt, men undervisar rätt. Och det är viktigt att ha båda. Därför att han tappar all förtroende i församlingen. Församlingen kommer ju se att han lever inte som han lär. Varför ska vi lyssna på honom då? Givetvis. Så skapar en oro i församlingen. Men också för dem utifrån församlingen. Då kommer ju se att den där konstiga personen som står där och pratar om att vi ska sluta dricka vin eller öl. Han dricker ju själv vin och öl på fredagskvällarna. Och då kommer inte de vilja komma till kyrkan eller så. Så det skapar alltså ett problem även utanför församlingen. Så det här med att både ha en sund lära och ett sunt liv, det gäller alla. För att du är ute i ett sammanhang när du är på vardagarna på ditt jobb eller skola. Du måste också leva det sunda livet, det kristna livet. Det är ingenting som bara ledaren ska göra, utan alla. Och nu kommer han då ge han då lite instruktioner till olika grupper i den här församlingen. Och den första gruppen, det är äldre män. Och i det här sammanhanget, i medelhavskulturen, så är det 60 och uppåt ungefär. Så ni som känner er träffade, ni ska lyssna lite extra noga nu. Det som han instruerar de äldre männen i församlingen, det är att ni är en garanti för den sunda läran. Liksom. Ni ska i alla fall fungera som det. Ni har levt ett långt liv med Herren. Ni vet att Gud svarar på bön. Därför att ni har liksom upplevt det genom många års bön. Ni vet att Gud svarar på bön. Då ska ni vara som ett föredöme för oss yngre. I att vi ser att i ert liv så vet vi kan bekräfta att bön fungerar. Det är en viktig poäng. Vi kan också se i ert liv att det kristna livet håller. Tron håller. Ni har levt ett långt liv och ni är fortfarande kristna. Ni kan fortfarande vittna om att Gud har gjort mirakler genom hela ert liv. Vi som är yngre, vi behöver kunna se upp till sådana människor och ta till oss av det. Liksom. För vi har inte levt så länge än. Vi vet inte om vi orkar vara kristna hela livet. Jo, det vet vi ju såklart. Alltså, men ni förstår hur jag menar. Ibland kan man som ung vara impulsartad och satsa på den kristna tron nu. Men vem vet vad som händer om 10 år? Liksom. Då kanske jag träffat någon och gifta mig med. Liksom. Kanske man resonerar. Så äldre män måste vara den här stabila förebilden i församlingen. Äldre män ska inte heller dra sig undan församlingsarbetet. Man ska inte bara satsa på de yngre. Man ska inte bara låta de yngre få träda fram, utan de äldre måste gå före och visa på det sunda livet. Ett långt liv av att vandra tillsammans med Gud. Han nämner också det här med kärlek. Att äldre män måste kunna visa kärlek. Liksom. Och att visa kärlek innebär inte bara att vara snäll. Det innebär det också givetvis, men inte bara. Att visa kärlek innebär också att man ska våga förmana. Våga hjälpa en person som har gått fel. Vi går vidare. Äldre kvinnor. Ni måste sluta dricka, hörni. Det är så Paulus skriver. Och av det här bibeltexten så förstår vi ju att förmodligen var det så att äldre kvinnor samlades i hemmen och drack vin tillsammans. Och då satt de där och skvallrade tillsammans och pratade illa om folk kanske. Man kan ju se det framför sig, och Paulus känner sig nödgar att rikta sig mot det här och säga att ni får inte dricka vin och skvallra och hålla på. Det är inte bra. Och som jag nämnde förut, vi måste förstå de bakomliggande principerna här. Va? Är det så att vi män får samlas i våra hem och dricka vin och prata illa om andra? Nej. Vi förstår ju att han riktar sig mot ett problem som fanns på Kreta. Och skulle det problemet finnas på något annat sammanhang, i någon annan grupp, då gäller det där också såklart. Det är självklart, det förstår vi ju. Det är inte bara äldre kvinnor som ska sluta dricka vin och skvallra. Det ska alla göra. Men det fanns det problemet på Kreta. Och då riktar sig han till dem, helt enkelt. Och tyvärr är det ju så att alkohol och skvaller ofta går hand i hand. Och därför tycker jag att det är ett bra råd till oss kristna att helt enkelt undvika alkohol. I största allmänhet. Det är mitt råd, även om det inte är någon form av lag eller så, men ett råd. Och så säger också Paulus att istället för att prata illa så ska ni prata gott. Sluta prata illa om andra människor och prata istället gott till de yngre kvinnorna. Lär dem det kristna livet. Lär dem vad det handlar om att vandra med Jesus. Det är ett viktigt ansvar för äldre kvinnor att föra vidare budskapet om Jesus till de yngre. Att dela med sig av mitt långa liv med Jesus till de yngre. Det är vad Paulus säger, ett uppdrag till de äldre kvinnorna. Sen riktar sig Paulus till de yngre kvinnorna. Och han säger att vid alla olika åldersgrupper så säger Paulus att Titus ska undervisa dem och göra det och det. Men till de yngre kvinnorna, då vill Paulus att de äldre kvinnorna ska undervisa de yngre kvinnorna. Titus ska alltså inte göra det. Det kan mycket väl vara så att Paulus ansåg det var viktigt eftersom Titus kanske var ogift. Kanske skulle bli frestad att sluta arbeta för Herren och bli intresserad av alla unga tjejer som fanns i församlingen. Så kan det väl vara alltså, att han känner sig tvingad där att säga till Titus, du får inte undervisa de yngre kvinnorna. Överlåt det till de äldre kvinnorna. Och det är ett bra råd liksom. Att inte ge sig in i sammanhang där man kanske lätt kan bli frestad. Avstå då heller liksom. Det finns andra människor som kan göra det mycket bättre än du. Sen är det ju också intressant det här med att Paulus vill att de yngre kvinnorna, de ska vara husliga och de ska underordna sig sina män. Ska vi ta det en stund? Varför skriver Paulus på det här sättet? Och frågan är, skulle han skriva likadant till oss idag? Det är en frågeställning som jag kastar ut till dig då. Men det vi måste komma ihåg är att Paulus riktar sig till en specifik kultur. Så här var det på Kreta. Kvinnorna var hemma, tog hand om hemmet, huset, barnen och sådana saker. Det var den kultur som rådde. Så det Paulus gör, det är inte att han säger att så här ska det vara. Utan han säger att det är så här det är på Kreta och gör det bra. Förstår ni vad jag menar? Det är inte så att han befäster en gång för alla att alla kristna kvinnor ska vara i hemmen. Och att de ska underordna sig sina män. Det är inte det han menar. Utan det var så det var i den situationen. Och då ska de göra det på ett bra sätt. Ungefär så. Det finns en oerhört stor frihet i Kristus. Galaterbrevet säger ju så här. Här är inte jud eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ett i Kristus Jesus. Vi har en oerhörd frihet i Jesus. Men vi ska inte utnyttja den friheten för att skapa egen vinning. Det är viktigt att komma ihåg. Om det innebär att fler ska få höra evangeliet och att vi därför behöver bete oss på ett visst sätt. Ja, men gör det då, liksom. Inom rimliga gränser. Utnyttja liksom inte din frihet så att det skapar en negativ... så att det i samhället gör att vi kristna inte längre kan verka. Liksom. Paulus tar ett annat exempel till församlingen i Korint. Det var ett annat problem de hade. Det här med kött som har offrats till avgudar. Och då, Paulus säger ju liksom att alltså visst, ni får äta det liksom. Det är inte så, det finns ju ändå inga avgudar. Så ni kan få äta kött som offrats till avgudar om ni vill. Men finns det människor i era närhet som mår dåligt av det, avstå då för deras skull. Ni har en kristen frihet, men avstå för deras skull. Så jag tror att hade Paulus skrivit brevet till Timrå, då tror jag inte han hade sagt samma saker. Då hade han inte sagt till kvinnorna, ni ska stanna hemma och vara husliga. Liksom. Han hade sett vår situation, hur vi har det, och riktat sig till det och sagt, gör det på ett bra sätt. Så att Guds ord inte ska smädas, som man säger. Tänk vad som hade hänt på Kreta. Vilken samhällsomstörtning det skulle kunna bli om alla utnyttjade sin kristna frihet på en gång. Vi ska gå vidare i texten. Kapitel 2, vers 6. Förmana på samma sätt de yngre männen att i allt visa gott omdöme och var själv ett föredöme i goda gärningar. Ge i din undervisning prov på oförfalskad sanning och värdighet. Var sund och oklanderlig i ditt tal, så att din motståndare måste skämmas då han inte har något ont att säga om oss. Förmana slavarna att underordna sig sina herrar i allt, att helhjärtat tjäna dem och inte säga emot, att inte smussla undan något utan alltid visa sann trohet, så att de i allt är en prydnad för Guds, vår frälsares, lära. Nu riktar sig Paulus till de yngre männen. Och det första han gör är att säga, det är samma instruktioner som till de yngre kvinnorna. Så vi ska också vara husliga och underordna oss varandra. Men så lägger han till en sak, och det är att var inte så, alltså visa gott omdöme. Och det är återigen det här, var inte så impulsartade liksom. Tänk igenom era liv, tänk igenom hur ni lever och i det långa loppet. Visa gott omdöme. Flyg inte iväg åt det hållet ena stunden och så nästa dag så är det här som gäller, utan lev och visa gott omdöme. Lev eftertänksamt, behärskat och så vidare. Det är det extra som han säger till de yngre männen. För kanske var det så helt enkelt att de yngre männen flaxade omkring väldigt mycket och kunde inte bestämma sig liksom och så vidare och så vidare. Så då säger han det till dem, visa gott omdöme. Samma sak som för de yngre kvinnorna gäller också för er, men visa gott omdöme. Sen går vi vidare till vad Paulus instruerar Titus, som är ledaren. Han säger, var själv ett föredöme i goda gärningar. Och så säger han, ge din undervisning prov på oförfalskad sanning och värdighet och så vidare. Återigen, han tar upp både att Titus ska undervisa rätt, men också leva rätt. Det är väldigt viktigt för en ledare. Alla som är ledare här inne, tänk på det, liksom. Att inte bara stå och prata, utan också leva på rätt sätt. Och har du bekymmer med det här och du känner liksom att ja, jag kanske inte kan leva upp till riktigt det som jag, det kristna budskapet, liksom. Ja, men gör då upp med det, liksom. Det som varit fel i ditt liv. Gör upp med det istället för att backa kanske då från att undervisa, till exempel. Men i alla fall, var inte en hycklare. Det är väldigt viktigt. Och så går vi vidare till slavarna. Och här ser vi återigen det här. Det är inte så att Paulus vill att det ska finnas slavar. Men det finns slavar. Och därför riktar han sig till dem, alltså att de kan bete sig på ett bra sätt. Det är samma med kvinnorna, liksom. Det är inte så att Paulus vill att de ska vara husliga egentligen, alltså det är inte det som är poängen i hans brev, utan att de ska vara göra det på ett bra sätt. Och så finns det slavar, då ska de bete sig på ett bra sätt. Det är så man måste förstå Paulus. Är det någon som vet hur många slavar det fanns på vid den här tiden i romarriket? Det var, ja, det kanske står på skärmen. Vad bra. Det fanns en tredjedel slavar. Det var alltså en väldigt stor del av samhället. Och det är också, det måste man också ha med i beräkningen. Liksom, att det var en jättestor del liksom, av samhället. En tredjedel. Liksom. Många slavar kunde faktiskt ha ett bra liv. Man kunde bli ha ett arbete. Man kunde till och med vara chef över fria människor. Så när vi tänker slav så kanske vi tänker liksom i kedjor och arbeta på bomullsfälten i södra Amerika. Liksom. Men det behövde inte vara på det sättet. Man kunde ha ett fullgott liv som slav, bortsett från att man då var ofri. Liksom. Men man kunde köpa sig fri sen också, så småningom. Och det är väl det måste man komma ihåg när han riktar sig till de här människorna. Men det jag vill lyfta fram här igen då, det är det här återigen. Vi kristna har en oerhört stor frihet. Vi har blivit befriade från allt sånt där, liksom, slaveri och sådana saker. Liksom. Vi är jämlika, vi är bröder och systrar. Här inne i församlingen, vi är bröder och systrar. Ingen står över den andra. Även om, rent teoretiskt, om vi skulle vara, några av oss skulle jobba på samma arbetsplats och så är en chef. Ja, men i församlingen här, vi är lika. Vi är jämlika. Både mellan män och kvinnor. Oavsett samhällsklasser. Oavsett vilket land vi kommer ifrån så är vi lika. Jämlika. Men låt inte den friheten få störa det viktiga arbetet att sprida Guds ord. Vi vet att vi är jämlika, men kanske måste vi ibland behärska oss lite i den här friheten vi har fått för att vi ska kunna sprida Guds ord i samhället som finns. Och i samhället på Kreta skulle den här friheten ha skapat en stor revolution. Och då skulle alla kristna bli förföljda och utkastade från Kreta. Så det går liksom inte att göra alla slavar fria och sen sprida det så att alla andra slavar som då inte är kristna också vill bli fria. Och så tar de till vapen kanske. Ni förstår vad jag menar. Det är en snöbollseffekt som inte går att stoppa. Så Paulus är mycket smartare än så. Han ger de här råden så att man indirekt skapar friheten oss emellan. Och ju fler som kommer hit till oss och får ta del av den här friheten, de kommer uppleva friheten här och så kommer det sprida sig mer och mer och indirekt försvinner slaveriet. Det var också det som hände. Det tog ett par hundra år i romarriket, men slaveriet försvann. Indirekt spred sig det här budskapet om den kristna friheten i romarriket. Och de sociala orättvisorna försvann. Och vi ser också i vår församling här. Vi har jämlikhet. Vi har jämlikhet mellan män och kvinnor. Det har försvunnit det här liksom. De här sociala orättvisorna. Men indirekt. Inte direkt. Åtminstone inte i det här brevet. Får jag ta någon minut här och hoppa ut ur Titusbrevet och hoppa in i Sverige 2000 år senare. Om Paulus hade skrivit ett brev till oss i Sverige, vad hade han skrivit då? Får jag ta tre stycken punkter? Har jag er tillåtelse att rikta mig till er? Det är inte så specifikt till just församlingen i Timrå, det är det inte. Utan mer ett vad jag ser i Sverige idag. Jag tror Paulus hade tagit upp det här med att han hade sagt till oss att alldeles för många av er lever i utomäktenskapliga förhållanden. Kom ihåg att ni är ett Guds tempel. Kom ihåg att Gud är en helig Gud och att den heliga ande trivs bäst i renhet. Det tror jag han hade sagt till oss i Sverige idag. Det andra jag tror han hade sagt är att ni försummar era möten. Det är mycket tal om att ni längtar efter mirakler, helanden. Ni längtar efter att få bli döpta i den heliga ande. Men ni kommer inte på bönemötena. Det krävs ett arbete. Och frågan är om ni är redo. Är ni redo att offra det som krävs? Är ni redo att be och fasta? Då kommer ni få se det som ni längtar efter. Det tredje jag tror att Paulus skulle skriva till oss i Sverige. Han skulle varna oss för att vi upphöjer vissa predikanter och konferenser alldeles för mycket. Vi åker till olika ställen i Sverige för vi tror att bara den predikanten får be för mig, då kommer jag bli helad. Bara jag får åka på den konferensen, då kommer jag få bli andedöpt. Som om det berodde liksom på predikanten eller konferensen, men det gör det ju inte. Det beror på Jesus. Det beror på din relation till Jesus. Och när vi åker bort från vår egen församling för att istället söka lyckan någon annanstans, då dränerar vi församlingen på alla människor som längtar efter Gud. Alla de människor som vi borde samla här och be för och lyfta fram extra mycket. De som vill ha nådegåvor, de som längtar efter att få se Guds kraft, liksom, de släpper vi iväg någon annanstans. Liksom. Och kvar finns vi. Och då förlorar vi också möjligheten att granska. Därför att alla de här sakerna måste vara sunda och bibliska. Det har vi sett nu i Titusbrevet. Men om våra ungdomar och andra bara får uppleva de här sakerna någon annanstans, hur ska vi då kunna granska att det här är sunt och bibliskt? Hur ska vi kunna avgöra om någon måhända skulle vara en falsk profet som predikar en sak men lever ett helt annat liv? Det kan vi ju inte se. För han är bara på konferensen, så nu åker han vidare. Om de här sakerna lyfts fram mer i församlingen, då kan vi se om det här är bibliskt, om det är sunt och om predikanten som frambär det här budskapet lever ett korrekt bibliskt liv också. Det är väldigt viktigt, de här sakerna, enligt min mening. Vi ska gå vidare i texten. Sista delen i det här kapitlet. Från vers 11. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare, Jesus Kristus, ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Så ska du tala, förmana och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig. Bara för det första här då. Guds nåd går inte att roffa åt sig. Den har erbjudits gratis till alla som vill ta emot. Det är nåd att få bli frälst. Det är ingenting man kan kräva av Gud, utan det är någonting man kan ta emot i tacksamhet. Men, säger då Paulus här, den fostrar oss att säga nej till vissa saker. Det är också viktigt att komma ihåg. Därför att när vi nu erbjuds nåd och förlåtelse för alla våra synder, ska vi då fortsätta leva i synd? För det är ju så att Gud förlåter oss för allt vi har gjort. Han förlåter oss också för allt vi kommer att göra. Han ger nåd. Vi är frälsta liksom. Och om man då tänker på det, ja, men då kan man egentligen fortsätta synda eftersom Gud kommer förlåta det. Och här då säger Paulus att nej, ni ska inte göra så, även om det rent teoretiskt skulle vara möjligt. Nej. Därför att Guds nåd fostrar oss också. När man upplever Guds nåd och all den förlåtelse som han ger, då bör det leda till att man i tacksamhet liksom slutar att leva i synd. Och sen nämner han också, medan vi väntar på det saliga hoppet, att Jesus ska komma tillbaka alltså. Det är det han poängterar här. Och här vill jag faktiskt ta en liten bild från när jag jobbade som väktare. Det var så här att jag jobbade i Stockholm och i de här tiderna så ska man lämna in deklarationen. Och utanför skatteskrapan, som den kallas på Södermalm, om jag minns rätt, så ställdes det fram två jättestora boxar, liksom lådor, där man då kunde lämna den pappret i de här lådorna liksom, under sista dagen. Och så skulle jag då som vakt stå där och liksom hålla koll på läget liksom. Och när det började närma sig de sista minuterna för möjligheten att kunna lämna in sin deklaration, då märkte jag till min förvåning hur många det är som ser det som en sport att komma så sent som möjligt och lämna in deklarationen. Och många då som skulle vara sista minuten, man kunde se dem stå och vänta liksom, innan vi började plocka ihop grejerna liksom. Och sen slank de dit. Och så alltid någon då som skulle vara sist liksom. Och så höll de på sådär. Och, ja. Och sen var det också då några som kom och var för sena. Och då var jag ju tvungen då att säga till dem att tyvärr liksom, det är för sent. Och jag kan inte göra någonting åt saken. Det enda jag kan göra är att uppmana dig att vädja till Skatteverkets nåd. Liksom. Om de skulle vilja ge dig nåd, annars så får du betala din avgift. Förseningsavgift, så är det liksom. Och den här liknelsen, min poäng är att alldeles för många av oss, vi vet, alltså vi är kristna och vi vet att Jesus ska komma tillbaka. Så därför väntar vi med att till fullo leva det kristna livet. Vi väntar så länge vi kan. Nästan så att det börjar bli minuter kvar innan Jesus kommer tillbaka. Innan vi verkligen omvänder oss och satsar allt på Guds rike. Liksom. Vi väntar därför att vi vet att ja, men vadå, det dröjer säkert. Liksom. Men varför egentligen? Varför kan vi inte redan nu bestämma oss för att vi lever som om det här vore sista dagen? Tänk om Jesus kommer imorgon? Vi vet inte. Men tänk om han gör det? Varför inte leva här och nu som om Jesus snart kommer tillbaka? För det skulle skapa en mentalitet som gör att vi är redo att ge allt för Jesus. För han kommer snart. Tiden är knapp. Så undervisar Paulus gång på gång i breven. Jesus kommer snart och lev som om han kommer snart. Liksom. Och sen avslutningsvis så lyfter Paulus fram vår store Gud och frälsare Jesus Kristus. Han har flera gånger i det här brevet nämnt Gud vår frälsare, Kristus Jesus vår frälsare, Gud vår frälsare, vår store Gud och frälsare Jesus Kristus, Gud vår frälsare och Jesus Kristus vår frälsare. Han säger att han varvar hela tiden vem det är som är våran frälsare. Är det Jesus eller är det Gud? Är det Jesus eller är det Gud? Nej, det är så här att Jesus Kristus är vår store Gud och frälsare. Jesus är Guds son. Det upptäckte aposteln Thomas när han fick se Jesus hål i sin kropp och brister ut liksom. Min Herre och min Gud. Så önskar jag att vi kunde möta Jesus och tillbe honom med de orden. Min Herre och min Gud.